Hörrni, tänk att vi får fira gudstjänst här. Som Cecilia sa i början så är ju det helt otroligt egentligen att här är vi ett antal, i vår stad är vi ett hundratal, i vår närregion så är vi kanske tusentals. Ser vi över hela världen så är vi miljontals människor som väljer att fira gudstjänst. Kanske inte exakt den här stunden, men i alla fall den här dagen. Och du har valt att göra det idag, och det är jag otroligt tacksam för. Du kanske är en sån som aldrig missar en söndag förmiddag. Då är du jättevälkommen hit, säger jag som inte ens är med här. Eller så har du bara ramlat in och vet fortfarande inte riktigt vart du är här eller hur du ska förhålla dig till allting som händer här. Du är lika välkommen att vara med du också. Jag heter Johan. Är pastor och föreståndare sedan i augusti i Pingstkyrkan här i Trollhättan. Och trivs jättebra med det och är jätteglad att få göra det. Och jätteglad för att få träffa er och läsa Bibeln tillsammans och se vart det tar vägen. Jag tänker att vi ska börja med att läsa dagens bibeltext. Ifrån Efesbrevet kapitel 4 så står det så här. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och ha överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni kallats till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Vi ber tillsammans. Så ber vi dig, helige ande. Kom. Kom och tala till oss. Kom och verka ibland oss. Kom och gör ditt ord levande för oss den här stunden. Herre, vi vill höra dig tala. Vi vill se dig göra någonting i våra liv. Herre, vi vill ha mer av dig, Jesus Kristus. Så kom, helige ande. Amen. Om jag får börja med att prata om mig själv, vilket jag inte har så stora problem med att göra, så är jag ingen positiv människa. Det är mitt grundläge. Jag har väldigt lätt för att se saker, för att se de sakerna som jag inte tycker är riktigt som de borde vara, så är det lätt för mig att de överskuggar det som faktiskt är bra. Jag har väldigt lätt för att bli sur. Min syster har kallat mig surgubbe ända sedan jag var liten. Fast nu är jag ju gubbe dessutom. Och jag har bara förlikat mig med att ja, men så är jag nog. Så läser vi Bibeln. Och så märker vi att det inte alltid enkelt att vare sig förstå texten och absolut inte lyckas leva efter den. Var ödmjuka och milda, läste vi precis. Ha tålamod och ha överseende med varandra. Just det. Jag har ju ärligt talat närmare och enklare för det motsatta. Jag blir oftare än vad jag kanske önskar, vare sig mild eller bra på att visa tålamod. Det kan du fråga mina barn om. Och ödmjuk, ja, men det kan någon annan vara. Så läser vi, så speglar vi våra liv både i texten och så inser vi att ja, men det här är inte jag. Här är inte jag. Så kanske vi hittar försvar eller kompisstrategier där vi till och med kan rättfärdiga vårt beteende. Där vi tycker att jo, men jag tänker så här, jag är sån här, jag känner så här. Men kanske framförallt inser vi att det är väldigt svårt att leva upp till den där bilden som vi ser i Bibeln. Eller som vi lägger på oss själva, eller som vi tycker att vi ser hos andra människor. Där alla andra verkar ha koll på läget. Där alla andra verkar ha ordning på det. Alla andra verkar lyckas med det vi läser om i Bibeln. Där alla andra är bättre kristna än vad jag är. För jag är mest bara sur. Jag tror att vi hamnar där för att vi börjar i fel ände. Jag känner en kille som ofta återkommer till det uttrycket att man måste knäppa skjortan rätt. Om du inte blir rätt från början, då blir allt fel. Om du inte börjar med rätt knapp i rätt hål, ja, men då stämmer ju inget annat sen ändå. Och jag tänker så här, du behöver inte hålla med mig, men häng gärna med om du orkar en stund nu. Nyckeln ligger i att inte sluta läsa. Paulus skriver ett brev till församlingen, till en församling i en stad som är långt borta från där han själv var där och då. Ett sammanhang som han kände väl, en kyrka som han själv hade startat eller planterat, som han hade lett under flera år. Men nu sitter han i Rom, i fängelse. Ifrån fängelset så säger han, ha tålamod och överseende med varandra. Var ödmjuka och milda. Tänk om vi skulle sluta läsa där. Då skulle det bli obegripligt, tänker jag. För hur kan han säga så? Han har ägnat 3 kapitel i början av Efesierbrevet och förklara hur otroligt och fantastiskt det Jesus gjort är. Hur det har förändrat och förvandlat allt. Han kan göra långt mer än vad vi själva ber och tänker. Han uppmuntrar församlingen att inte tappa modet, utan istället leva värdigt den kallelse de har fått. Varför är han inte bara sur? Jag tänker att därför han har knäppt skjortan rätt. Han säger att vi ska leva värdigt den kallelse vi har fått. Och sen förklarar han vad kallelsen är. Han säger, liksom ni är kallade till ett hopp vid er kallelse. Jag tror att det är nyckeln som låser upp hela texten för oss. Hopp. I Psaltaren, i psalm 146, så läser vi så här ifrån den 5:e versen. Att salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Och som sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Som är trofast för evigt. Salig, lycklig, lyllos den som har Herren till sin hjälpare. Som sätter sitt hopp till Gud. När livet inte alls gick som Paulus hade tänkt eller som han hade planerat eller jobbat för. När det inte alls gått som han trodde eller som han önskade, så fanns det ändå hopp. Därför kan han skriva och göra som han gör. För att jag tror att hoppet är hela skillnaden. Därför blir det hopplöshet på samma sätt. Det blir hela och det gör hela skillnaden. Varje år så görs flera undersökningar på och kring hur människor mår i Sverige. En rapport som MUCF, alltså Myndigheten för ungdoms- och civilfrågor, släppte 2025 visar att levnadsvillkoren för unga människor har ökat sista åren. Alltså vi har det bättre och det ligger högt om man jämför med historien. På samma gång, när vi har aldrig haft det bättre än vad vi har det nu, så har vi aldrig mått sämre än vad vi gör nu. Vi har aldrig haft det så bra på så många sätt. Men vi ser ändå att den psykiska ohälsan, den bara ökar. Och framförallt hos unga människor. Vi har aldrig haft så många olika valmöjligheter. Men vi har aldrig varit så förvirrade. Många människor, kanske du också, upplever att ibland känns livet ganska tungt. Till och med ganska hopplöst. 69% i ålderskategorin 13-18 svarade på den här undersökningen om att de minst en gång i veckan upplever psykosomatiska besvär. Alltså någonting fysiskt i kroppen, såsom ont i magen, huvudvärk, svårt att sova, på grund av att de känner sig oroliga. De har ångest eller känner ängslan. Man tycker att det känns tungt i livet. Man tycker att det känns hopplöst och ibland vet man inte ens varför. Och så får den känslan och den upplevelsen fysiska konsekvenser för många. Det är en verklighet för många av oss. Säkert många av oss som är här i det här rummet idag. Mörker som gör att livet går liksom inte ihop. Som det är mörker som gör att livet känns just ganska mörkt. Så ser man inte en väg ur det, eller man vet inte hur man ska hantera det, och så känns det ganska hopplöst till slut. Här kliver den kristna tron in som en motsats till detta. Inte med krav på att vi ska ha ordning på allt, eller lyckas med allt, eller aldrig kämpa eller tvivla, eller aldrig tycka att livet känns något annat än 100% tipptopp. Utan den kristna tron och den kristna berättelsen kan ju kokas ner till ett enda ord. Hopp. Är det någonting som återspeglar vem Gud är, så är det ju detta. Han är den som ger oss hopp. Därför att han är styrka för den svage. Han är ljus för den som vandrar i mörker. Frihet för den fångne. Syn för den blinde. Väg för den vilsne. Helande för den trasige. Upprättelse för den krökta, befrielse för den betryckta, frid för den oroliga, tröst för den som sörjer, råd för den rådlösa, glädje för den ångestfyllda, tro för den tvivlande, hem för den sökande, förlåtelse för den brutna och hopp för den hopplösa. Det är vem Gud är. När luftet ges om Jesus, att han ska komma, innan han gör det, så förklarar och citerar Matteus det som hade sagts långt tidigare. I Matteus 12 och vers 21 så säger Matteus att till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Löftet om den kommande Jesus handlar om att nu ska hela världen få hopp. Och när Bibeln pratar om hopp, så är det alltid mer än en lös känsla eller en önskan om att någonting ska bli bättre än vad det faktiskt är just nu. Därför att hoppet blir människa i Jesus Kristus. Hoppet får en kropp, ett ansikte, en röst. Och det är där det börjar. Och många gånger också behöver sluta. Eller i alla fall gå i mål i. Paulus säger så här i första Timoteusbrevet kapitel 1 och vers 1 att Kristus Jesus, det är vårt hopp. Han är vårt hopp. Därför att det är han som håller genom allt, som aldrig ändras eller förändras, som inte växlar mellan ljus och mörker, som inte har bra eller dåliga dagar, utan han som är orubblig. Han som är beständig, han som är för evigt. Här och nu så sträcker sig bortanför där och då. Paulus fortsätter i Timoteusbrevet och säger så här i kapitel 4, vers 10. Att vi har satt vårt hopp till den levande guden som är frälsare för alla människor. Han är alla människors hopp. Vårt hopp, Jesus Kristus, det är det vi är kallade till. Det är det Paulus säger. Här är er kallelse. Jesus Kristus. Då kanske du är som jag. Och det blir studs på den här igen. För att i våra sammanhang, när vi pratar om att vara kallad eller kallelse, så tänker vi, medvetet och ibland omedvetet, om att det handlar om prestation. vad jag ska leverera, vad jag ska göra, vad jag ska lyckas med, vad jag ska leva upp till, vad jag ska bära. Men om vi går tillbaka till texten som vi läste i början, om att leva värdigt. Jag tänker att det kanske inte bara är dålig svenska eller dåligt ord, flow eller flöde. Utan Paulus kanske vill göra en poäng när han skriver att vi är kallade att leva värdigt kallelsen vi blev kallade med. Sen förklarar han just vad den kallelsen är, som jag sa. Vår kallelse, det är ett hopp. En Herre, ett dop, en Gud. Märker du vad lite det handlar om dig? Ett hopp, Jesus Kristus, som håller genom allt, som aldrig rubbas, som går att hålla fast vid varje upp- och nedgång i livet. En Herre, han som har all makt, inte en av många utan Herren. Han som kan göra långt mycket mer än vad vi ber. Han som kan göra precis vad som helst. Han som har sista ordet. Han som har det namn som står över alla andra namn. Som en dag alla knän ska böjas för. Och en dag alla tungor bekänna att du är Herren. Jesus Kristus. Ett dop. Jag överlåter mitt liv till Herren. Jag lägger det i hans hand en gång. Sen lovar Bibeln gång på gång att ingenting kan ta det ur hans händer. Inget kan rycka er ur min hand, säger Jesus. Jag ger mitt liv till honom, så bär han det genom allt. En Gud som är allas far, som inte är någonting för mig på grund av vad jag har bidragit med. Utan han är det för att jag är hans. Som är över alla, som inte påverkas eller förminskas av våra omständigheter eller våra utmaningar. Som är Gud över allt det. Men på samma gång är Gud i oss. Som verkar i oss. Där både livet och tron blir någonting annat än vad jag kan leverera. Vad jag kan prestera. Utan det blir någonting större. I Hebreerbrevet kapitel 11 så förklarar författaren att tron, det är en övertygelse om det vi hoppas. Tron är en övertygelse om hoppet. Hoppet Jesus Kristus. Okej, då kanske du tycker att ja, det där var många ord. Det var ganska gasat. Vad ska jag göra med det där? Det var mycket snack och lite hockey. Hur gör jag? Om jag då ibland upplever att livet fortfarande känns ganska tungt. Och ibland när det är som svårast till och med hopplöst. Vad gör jag då? För att då kan lätt tro och att hoppas bli lite krampaktigt för oss. Någonting jag ska verka fram när jag egentligen känner det motsatta. Någonting jag ska kämpa igenom fast jag helst vill göra något annat. För mig har det varit så många gånger. Men orden i Hebreerbrevet har hjälpt mig mer att förstå. Vi läser i Hebreerbrevet kapitel 6, verserna 18-20 så här. Om oss som har tagit vår tillflykt till det hopp som ligger framför oss. Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget där Jesus öppnade vägen för oss. Hoppet, det har blivit vårt ankare. Det som håller oss kvar. Ett ankares poäng är ju att hindra skeppet från att bara planlöst driva iväg någonstans. Det liksom borrar ner sig i någonting och fäster som gör att båten hålls på plats. Den dras inte iväg. Den följer inte med minsta lilla vindpust, utan den är förankrad i någonting. Paulus säger så här i Romarbrevet kapitel 5 och vers 6, att Kristus dog för alla gudlösa när tiden var inne. Alltså alla de som var lösa utan Gud, som inte var förankrade eller påkopplade, som mest drev runt och kastades hit och dit och drogs med av varje vindkast, som Paulus säger. Han säger till församlingen i Efesos och påminner om att innan ni kom till tro, minns ni hur det var? Ni var utan Gud och utan hopp. Men nu är ni inte det. För nu har vi ett ankare för våra själar som går innanför förlåten. Nu har vi någonting som gör att vi inte kastas fram och tillbaka, att vi inte driver runt. Nu har vi någonting som håller oss kvar. Nu har vi någonting som vi får hålla fast vid. När det skakar och stormar och blåser i våra liv, då får vi greppa tag om någonting som vi vet inte kommer rubbas, inte kommer flytta på sig, inte kommer förändras. Vi får hålla fast vid hoppet Jesus Kristus. För han håller. Genom allt. I allt. Förhänget var ju ett stort skynke som hängde i templet på Jesus tid. Som hängde framför den delen i templet för att skilja det heliga till det allra heligaste. För det är det allra heligaste, det var den platsen där Gud typ bodde. Här fanns hans närvaro. Och så säger författaren att det är där vårt ankare är ikrokat. I den platsen där Gud är, i honom själv. Där får vi kroka i. Det är där vi får hålla fast. Det är det som håller fast i oss. Som jag sa så är vi fortfarande relativt nya i stan. Och jag tänkte dela en av de vackraste platserna som jag har upptäckt mer idag. En plats jag åker förbi nästan varje dag som påminner mig om någonting varje dag. Jag tror inte vi kommer vara överens, men jag tror fortfarande att jag har rätt. Jag åkte förbi idag på vägen hit och då stannade jag och tog ett kort. Det här är den vackraste platsen i hela stan. De bästa kvadratmetrarna av allt. För dig som inte känner igen det här så är det ett betongfundament som står vid Rysskranen, vid av vad det nu heter Åkersjön. Varje gång jag åker förbi det så tänker jag precis på samma sätt som den här kranen hålls uppe, hålls tillbaka av det här fundamentet, så har jag någonting i mitt liv som är orubbligt. Så har jag någonting i mitt liv som är bestående, som kommer finnas kvar vad än livet gör med mig, som jag får hålla fast vid, som håller fast vid mig, som gör att jag är förankrad i någonting mycket större än vem jag är, vad jag kan göra, vad jag lyckas med i livet. Jag har ett hopp som sträcker sig innanför förlåten, som sträcker sig till Gud, som jag får hålla fast vid. Och när jag inte ens orkar hålla fast vid det själv, då vet jag, då håller det fast vid mig, för jag är förankrat i någonting som är orubbligt. Petrus beskriver hoppet så här i 1 Petrus 1 och vers 3, att välsignad är vår Herre Jesus Kristus och Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristus uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Ett hopp som inte är statiskt fast oföränderligt. Utan det är ett levande hopp, därför att hoppet är Jesus Kristus. Det här, det är första knappen. Det är där vi måste knäppa skjortan. Annars blir det andra fel också. Kanske känner du igen dig i det här. Att tron har blivit någonting som du ska göra. Som du ska prestera, som du ska få till. Om det är så, ja, men då kan du få börja i någonting annat. Nämligen att du är kallad till ett hopp. Ett hopp som håller genom allt. Som du får hålla fast vid och som håller fast vid dig. Där du som bär på trasighet, där saker du hoppats på visat sig inte alls bli så. Där din förmåga att hoppas eller lita på saker, kanske även på Gud, det har naggats i kanten. Till dig och till oss andra säger Paulus så här i Romarbrevet kapitel 5 och vers 5. Att hoppet, det sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjutet i våra hjärtan genom en helig ande som han har gett oss. Det kan du få uppleva idag. Hur Gud utgjuter sin ande över dig. Hur hopp Jesus Kristus, Gud i mänsklig gestalt, är den som aldrig kommer svika. Som kommer hålla genom vad du än går igenom. Så har du någonting att greppa tag om. För att någonting har greppat tag om dig. Du som kämpar med det här. Du som ibland eller kanske ofta känner att livet är tungt. Som har svårt att se med glädje på det som ligger framför. Du kanske tycker att det är svårt att tro att det kommer bli bättre. Du kanske till och med har svårt att tro på Gud i den situationen som du är i. Var du än bemär dig hit den här stunden och vart du än är i livet, så tror jag Guds hälsning till oss alla är densamme. Nämligen detta som Gud själv säger i Jeremia kapitel 31, vers 17. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Det finns hopp. Och det hoppet är en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Vi ska ta en stund där vi ber och sjunger en lovsång tillsammans. Där du inte för min skull ges möjlighet att ge respons på det här. Utan att du behöver förklara för någon eller sätta ord på något. Eller vad du än önskar eller tänker att jag ska kräva av dig. Så kan du få ta en stund där du inför Gud får sätta ord på saker för dig själv och honom. Där du får säga: Gud, det här vet jag inte vad jag ska göra av. Så kan du få uppleva hur dina funderingar, kanske din förtvivlan, kanske din förvirring får bytas ut i någonting annat. Där du får uppleva hur Gud utgjuter sin kärlek genom att han ger sin helig ande. Längst bak i rummet finns en ljusbärare där du kan gå och tända ett ljus. Bredvid det finns det några bönestenar som du kan hålla i din hand och ta hjälp med en kanske ordlös bön eller en formulering inför Gud. Men du som kämpar, det finns hopp för din framtid, säger Herren. Det hoppet är Jesus Kristus. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är god. Herre, tack för att ditt ord säger att dina ögon, de överfar hela jorden. För att du längtar efter att ge kraft till den som söker efter dig. Herre, du letar efter oss. Så den här stunden vill vi bara säga till dig, Herre, här är vi. Här är vi som vi är. Där vi är i våra liv, precis som det ser ut. Herre, tack för att du är en Gud som alltid möter oss där vi är. Herre, tack för mina vänner i det här rummet. Herre, tack för den som kämpar med det som känns tungt och mörkt och svårt. Herre, tack för när vi går ifrån den här förmiddagen, ifrån den här kyrkan, skulle vi få uppleva att vi har fått ett möte med hoppet. Med dig, Jesus Kristus. Herre, tack för att du längtar efter att få göra någonting nytt i våra liv. Tack för att du längtar efter att få möta oss. Tack för att du är god, Jesus Kristus. Amen.